Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv på Aftonbladets redaktion i Stockholm. Och mig, Per Bjurman, i ett just nu snöigt New York. Det snöar lite idag. Vi är inte glada över det. Ja, vi ska spela in avsnitt nummer 183 och tyvärr har inte Ekeliv kommit på någon grupp med siffran 183 i namnet. Så vi får ingen ny sång den här veckan.
Nej, nej, det passar bättre förra veckan faktiskt där. Men idag så blir det ett lite mer plain intro. Det som folk har vant sig vid här i våra merparten av våra avsnitt.
Du är hallåmannen.
Ja, det blir bara ett vanligt hallå idag faktiskt.
Hallåhan, det är du det.
Ja, hallåhan, det kan man kalla mig för. Ja.
Det var väl någon lyssnare som hade någon liten knatte till son som ville höra han hallå.
Ja, det stämmer ju. Precis, som den låten som vi har är Soap More Slam Feet One Two Punch. Ja. Som brukar köra sluta avsnittet. Det var ju alltså en liten femåring som har det som favoritlåt nu för tiden.
Det skulle kunna bli en sommarhit. Jonathan Ekeliv, hallå, hallå.
Ja, ja, ja. Ja.
Annars, allt bra. Du är som sagt på redaktionen och där börjar ni samla er för vinterns stora urladdning, det vill säga vinter-OS.
Ja, precis. Det är full fart här på redaktionen. Jag kommer ha arbetstider så att jag kommer bevaka kval och sånt där mitt i natten. Så det är kanske inte mest attraktiva. Så när alla ligger och sover där, förutom vi som är uppe och kollar på NHL, så kommer jag sitta och pyssla lite med sån här slopestyle-kval och du vet, ski cross och ja, första åket i slalom, sen går jag och lägger mig när det är dags för andra åket.
Ja.
Så att, jag kommer nog missa, ja. Och Tre Kronors matcher så här kommer jag missa, men det är mycket förberedelse nu, för det börjar ju bara med ett par dagar.
Ja, vi får ju se, det blir ett, jag kommer ju vara vaken samtidigt då, för att det är väldigt oklart med hur det blir med sändningstiderna här i USA. Det kommer ju vara jävligt avigt.
Ja, just det, det är verkligen på andra sidan jordklotet det.
Ja, jag är ju bitter nu att jag inte är där. Idag den här onsdagen när vi spelar in här, då åkte ju kollegorna Thomas Roos och Hans Abrahamsson från Stockholm mot Seoul. Och om NHL hade varit förståndigare, då hade jag också suttit på ett plan snart på väg över kontinenterna. Det är ju en jävla resa härifrån till Seoul, men jag är bitter nu. Jag är bitter.
Ja, jag förstår det.
Ja. Jag har ju varit de senaste två, jag var i Vancouver 2010 och i Sochi 2014, och det har ju varit helt mindblowing upplevelser, framförallt hockeymässigt då, men även bara att få vara med om det såklart. Ja. Och nu när det verkligen närmar sig så känns det faktiskt jävligt trist att vi inte ska vara med igen.
Nej, den här turneringen är ju, jag sörjer inte så mycket att jag förmodligen kommer ligga och sova större delen av den när Tre Kronor spelar, men nej, det...
Hur kan du säga det? Du gillar hockey.
Ja, men jag gillar hockey. Jo, det är klart. Det är lite hårt.
Rasmus Dahlin, för fan. Ja. Som vi har sagt, han är den intressantaste spelaren i ett OS utan en NHL-spelare sen Foppa i Lillehammer 94.
Jo, det är klart. Man kommer ju vilja se matchen, och det är hockey som du säger. Det är landslagsträning. Det är ett OS ändå. Det kommer vara prestige i det liksom. Men nej, jag känner bara så här som Marco Eduard Vlasic uttryckte häromdagen också. Att man blir bestulen på ett OS.
Ja. Framförallt blir ju spelarna som är i sin prime och inte får vara med liksom. Det är ju för bedrövligt.
En sån som John Klingberg som inte varit med i ett OS tidigare, en Hedman till exempel som varit supertydlig med det.
Som borde ha varit med för 4 år sedan, men ja, nu låt oss inte gå in på det igen.
Nej, precis, det är folk trötta på, tror jag.
Men vi höll väl på med en podcast redan då. Jag vill minnas att vi spelade in från Sochi. Jag satt i det jättelika presscentret där.
Det gjorde vi, absolut. Och vi hade massa, jag hade ju förhandsavsnitt i flera månader fram till det känns som. För att vi var ju stekhet turnering då med alla stjärnor, liksom alla lag som man ska hinna diskutera. Vrida och vända på den finländska truppen och tjeckiska och så vidare.
Jag vill minnas att det var ju sena nätter där också, för vi, då låg vi ju före Sverige och hade väldigt fina lämningstider till print, som det heter.
Ja.
Och jag skulle skriva krönikorna till tidningen, så jag satt ju där sent på nätterna. Och jag har vackra bilder av att det bara var, det var ju en ocean, det stora presscentret. Liksom.
Ja, just det. Det kom.
Men mitt i natten var det bara jag och någon skidskribent från Uruguay och en rådelskribent från Makedonien kvar. Jättelika.
Ja, just det. Ja, det där kommer jag. Alltså det mitt bestående minne av ditt OS då, det var ju att ni träffade på någon rysk original, ja, som ni höll till original. I lokala baren.
Ja, det var en bar i mediebyn där vi bodde. Just han heter också Edward, apropå Vlasic.
Ja, just det.
Precis. Ja, vi har varit mycket goda vänner fast vi inte kunde kommunicera. Han kunde ingen engelska och jag ingen ryska, men det var tårökt avsked sista kvällen.
Ja, det var så pass till och med.
Ja, vi sjöng ryska sånger ändå på något vis och drack ju starka drycker. Ja, brända och destillerade drycker.
Ja.
Nu ska vi inte prata om det, nu ska vi prata om NHL. Ännu en vecka har gått, Jonathan.
Ja.
Och det har hänt en hel del. Mm. För personlig del så har jag varit på en del matcher faktiskt här i trakten. Jag har sett stackars Rangers som vi ska återkomma till. Men jag var i helgen först New Jersey, Pittsburgh.
Just det.
Och sen i måndags på Islanders Nashville i Brooklyn.
Just det.
Och ja, det är mycket hockey just nu. Mycket blir det.
Ja, jag förstår det. Så pass att du får ber ut lite till New York och lite till Brooklyn och så vidare för att täcka upp allting.
Ja, och jag tror att vi kan konstatera att precis som tabellen skvallrar om så är Devils bäst i stan eller bäst i metropolitanområdet.
Ja,
de hade en liten svacka före All-Star-breaket men, och åkte på en oväntad liten propp mot Ottawa igår, men jag tycker de upprätthåller sin kvalitet och sin attraktionskraft väldigt bra, och inte minst den här väldigt fina dynamiska första kedjan med Bratt och Hischier och Taylor Hall.
Exakt. Ja, man är förvånad. Visst, de har, som du säger, de har tappat lite grann, men nu är de ändå igång igen liksom, och den här kedjan alltså, det är så här, jag tycker många av de här lagen som var bra i höstas, de alltså, vi väntade ändå på att de skulle vika ner sig lite, och det är ju normalt, men Vegas är väl mest solklara exemplet, men det är lite liknande med New Jersey ändå, så de känns, även om det är de fortfarande indragna i slutspelsrace som inte klarar, så sen räknar man nästan in dem redan nu. De ser så pass bra ut spelmässigt.
Ja, ja, jag tycker också det. Framförallt är det ju intressant tycker jag att det är ett New Jersey som aldrig har funnits förut. Den här, ett modernt lag som spelar snabb och tekniskt driven hockey. Det är förbryllande. Det måste vara en chock för fansen som sitter där ute varje gång. Alltså det här är inte vad de är vana vid.
Nej, precis. Så en Jesper Bratt med högt tröjnummer som virblar runt liksom. Och det är också samma sak med han, om man bara nämner en spelarexempel. Det kändes som att det nästan var en sån liten fluk att han skulle börja, att hans poängsnitt i de första tre matcherna var bättre än Wayne Gretzkys. Man tyckte nästan, nu lägg av nu så är din karriär fullbordad. Men visst, han har ju inte fortsatt i den nivån naturligtvis, men det ser fortfarande bra ut. Och liksom, jag tycker att Miles Wood och såna andra unga spelare där har verkligen etablerat sig och känns som stabila, bra, bidragande spelare.
Jag pratade med Bratt efteråt och det är ju så. Han öser inte in poäng på samma sätt som i början, men det är ju inget konstigt. Det är mer liksom anmärkningsvärt att han faktiskt fortfarande har en tröja att... Det är ju liksom när man kommer in efter jul som det här... unga talanger, helt gröna, brukar vika ner sig. För det blir
första gången de upplever en 82-matchsäsong. Det klassiska fenomenet.
Ja, det blir ju extremt påfrestande. Men han håller ju sin plats där i första kedjan. Ja. Och gör det bra och säger själv att han känner sig väldigt fräsch. Han hinner rehabilitera mellan matcherna och så. Så att, jag tror att vi inte behöver vara det minsta oroliga för Bratten.
Nej.
Vi lyfter på hatten för Bratten.
Ja, just det, precis.
Han har skatten som ger oss rena fnatten.
Ja, det gör han faktiskt. Det stämmer. Ja, men han är ju typiskt sådär som har, alltså som verkligen bidrar på mer än att han ska bara producera poäng naturligtvis. Han är ju en fantastisk penalty killer också. Det bor en liten Jesper fast i honom tycker jag också. Den här ättrigheten liksom.
Jesper som Jesper.
Ja, det ser. Ja, precis. Jag har aldrig varit i New York, så nu börjar jag helt plötsligt bli lite sugen på att ta mig dit. Trots att jag kommer ihåg genom blogg för några år sedan så orkar du inte ens skriva ett blogginlägg i periodpausen. Du skrev bara kill me now.
Ja,
så illa var det då?
Det var för att jag citerade, i introt hade jag sagt att Varpo brukar säga så när det är tråkigt. Kill, ja. Please kill me now. Ja. Och så var det så tråkigt i första perioden så jag fick bara in ett kill me now. Ja, ja. Det var inte kul.
Ja, precis. Ja, men så, men det är ett helt, det är som du säger, det är ett helt annat. Det är det devilslaget när de redan hade tappat Kowalczyk och Parisi och så var det liksom, det var spelare som Michael Ryder och ja, du vet, ja. Den kategorin, ja, som det var, ja, på.
Det var ju inget bra där sista åren för Lou och när han precis hade lämnat över. Det var, nej, vart den här var där. Men nu åker jag över till Brooklyn för där är det,
ja.
De är ju desto mer underliga, så det är ju jättekonstigt lag, Islanders. Ja. Vi såg dem mot Nashville, det var ju såklart Morfest igen då, 5-4. De tappar 4-2 ledning och det är ju så jävla konstigt, så de gör näst mest mål av alla. Det är bara Tampa som har gjort mer mål än Islanders.
Ja.
Men det finns ingen som har släppt in fler.
Nej.
De släpper in mest mål av alla. Det är ju faktiskt, det är ju jättekonstigt.
Ja, det är ju ändå...
Och som sens, liksom ligger på samma poäng som sista wildcard-laget och är med i högsta grad i slutspelsracet.
Ja. Ja, och jag känner så här att det enklaste förklaringen och som är ett problem för dem, det är ju målvaktsspelet. Men,
ja, men inte bara. De släpper till jävligt mycket bara. Chanser.
Exakt. Alltså kolla, den där matchen som du var på, det är Nashville skjuter 47 skott.
Ja.
I matchen innan, de släppte till 26 skott i första perioden mot Columbus. Och jag tror det var totalt 49, nästan 50 skott. Och som sen de har släppt in flest mål och de har släppt till flest skott på mål totalt sett hela säsongen också. Så jag menar, det är inte lätt att vara målaktig i det där laget när man får... Jag tror Jaroslav Halak som ändå har varit helt okej nu efter årsskiftet kan man säga. Jag tror att senast han fick mindre än 30 skott på sig. Jag tror att många lag har som riktmärke att försöka hålla motståndaren till det under 30 skott helst. Senast var någon gång i slutet av november.
Ja.
Så att det är liksom...
Ja, de har ju lite svagt på backsidan då. Bojčak har ju varit borta länge till exempel. Men det är inte bara de heller, utan det är något mer systematiskt fel i spelsystemet. Nej, för forwards har ju också ett ansvar för att det inte ska släppas till så förbannat mycket.
Nej, så ja, man undrar lite grann om så här våran hyllningskör till Dog Waite. Men samtidigt så kollar man på förra året, jag blev tvungen att liksom, är det här en Dog Waite-fråga? Det kanske är till viss del när vi ändå pratar om systematik i spelet sådär, men förra året så var det bara, så släppte de till flest skott också. Arizona släppte till lite fler, men de var näst flest i alla fall, så det är liksom samma tendens. Och då kom ju Dog Waite in först i sluttampen av det. Så det känns som att, jag vet inte, det är...
Men det är ju så, ja, det är ändå så konstigt, för att jag tycker till exempel de kan ha den nästan bästa andra kedjan i hela ligan, eller ja. En av de bästa ja. Med Barzal och nu är det Anders Lee och Eberle och ja. Tavares och Bailey får spela med han Anthony Beauvillier.
Beauvillier. Ja.
Titta, nu var det nästan så vi klarade av.
Ja, faktiskt. Det här klarade vi av utan att staka upp oss liksom, totalt.
Ja, men de där sex första de är ju enastående liksom.
Ja, exakt.
Och tänk att de säger då att det blir bara mer och mer och mer tjafs om Tavares och hans kontrakt. Det är Stamkos-situationen. Stamkos fick ju frågor om det där under All-Star. Han tyckte synd om Tavares. Han tyckte han skötte det bra, men det är något som finns i bakhuvudet. Ja. Och då måste man ändå säga, om han är störd nu, hur är han då när han är helt harmonisk? För han spelar ju fantastiskt bra hockey.
Ja, ja visst. Han är med i toppen av poängliga-racet som bara den. Men Islanders... Ja, det ser inte ut på honom så att, som att han är störd egentligen. Men mer som du lägger till forwardsidan som man tycker är liksom lite konstigt. Alltså, jag menar, en sån som Andrew Ladd och jag menar, de har Brock Nelson och de är så nöjda med sin gamla fjärdekedja med Cecikas och Clutterbuck. Har de ju hållit hårt i flera år och förlängt kontrakten. Det är stora summor liksom. De ska väl kunna jobba hem och menar, följa ett system och inte släppa till så här mycket chanser.
Nej. Precis, man tycker ju det. Ja, jag vet inte. Det är väl kanske så att den här Tavares-situationen också då har spridit någon slags oro i hela organisationen. Och jag hörde någon som sa att det är väldigt konstigt att han inte har skrivit på än. Det var någon som sa att han kommer inte att skriva på filen. För om han skulle göra det så skulle han ha gjort det nu. För att de har ju fått alla löften. Det måste ligga ett bud på bordet som är det mesta han kan få.
Ja.
Samtidigt så vet de nu att de kommer få en ny arena och att det kommer att satsas. Vad mer behöver han veta innan han skriver på?
Nej, precis. Han har fått en andra center så att det inte riktigt vilar samma tunga börda på honom.
Så det, Det var liksom vad är grejen.
Ja, jag också...
kanske att han kanske vill ut på fria marknaden och se.
Det är det jag har tolkat också mellan raderna och lite så här rapporter som visserligen inte är bekräftade men så här, som sipprar ut på Twitter och så där. Folk spekulerar att han kommer vänta, precis som Stamkos gjorde visserligen då, alltså vänta till den här sista veckan innan free agency-fönstret öppnar där man faktiskt får prata med andra klubbar för att höra sig för. Och det, ja, precis, för som du säger nu vet han ju, han har ju garanterat ett jättebud på bordet från Islanders, han vet allt det här som du sa, de här osäkerheterna som var tidigare, men nu har de en arena på plats framöver och sådär. Så nu känns det som att, ja, han kommer ju, det kanske inte räcker ändå för att han ska stanna liksom.
Nej, väldigt, väldigt, väldigt speciellt skulle ju det bli. Ja. Stackars Islanders i så fall.
Samtidigt vill jag lägga till då att Tampa, trots den här Stamkos-diskussionen som var då, så gick ju de till konferensfinal och var ett mål från slut Pittsburgh. Så påverkar ju inte de så mycket sportslut.
Nej. Det var klent att de inte vann det.
Ja, vad dåligt.
Då hade de vunnit Stanley Cup. De hade slagit San Jose.
Ja, just. Slår jag fast.
Ja. Men du, ja, om vi ska gå vidare vad som har hänt lite sen senast då, så var det ju igår då också en stor happening i Pittsburgh när Marc-André Fleury för första gången sedan han försvann expansion draften till Vegas återkom till Pittsburgh och PPG Paints Arena.
Just det.
Det var väldigt mycket hallå innan matchen och det blev extremt mycket hallå under den också. Det var ju redan i första reklamavbrottet i matchen så blev det då en officiell hyllning på jumbotronen och en väldigt lång emotionell standing ovation. Alla grät, inklusive Flower himself. Ja. Han fick torka tårarna på isen. Det var laddat.
Ja, det var laddat faktiskt att se honom tvungen och liksom, han ville ju inte ta av sig masken. Han var tvungen att liksom få in, liksom, försöka torka tårarna så gott det gick ändå. Men, för det märktes att han var ju tokberörd. Och det, klart han var det var ju den där standing ovation vill ju knappt ta slut fast den matchen började igen.
Nej.
Och det var ju plakat.
Det har ju inte bara att göra med att han har varit en bra målvakt för Pittsburgh. Nej. Deras en av deras franchise-spelare i 13 år. Han är en osedvanligt omtyckt människa också. Och ja, som Hagelin sa på telefon efteråt, det finns inte ett ont ben i kroppen på honom. Han har ett leende för alla och är fantastisk, vem du än är så behandlar han det på samma sätt. Och då blir man omtyckt, sa Hagge.
Ja, och han har varit otroligt professionell tycker jag. Alltså i alla så här situationer han har fått, jag menar för några år sedan så var han ju superkritiserad i Pittsburgh för att han chokade ihop i slutspelet. Och han blev lite petad här av Matt Murray liksom. Men han har ju inte gnällt någon gång, på något vis, på något sätt. Nej. Utan alltid varit lika glad. Och liksom, alltså ja, samma gamla Flurry liksom.
Det älskar de honom också för att han skötte just den situationen så fantastiskt bra. Liksom. Även om det är säkert sved och var konstigt för honom liksom, att bli petad.
Ja, jag måste säga att jag är imponerad över rent sportsligt över honom den här säsongen. Alltså man trodde inte på Vegas på det här viset från första början naturligtvis. Men att Flurry skulle liksom vara så här bra som han har varit. Alltså han är ju uppe på liksom leder ligan i princip i räddningsprocent.
Ja, han är ju en av grundbultarna i den här succén som Golden Knights har. Den här helt chockerande succén.
Ja.
Men det är också intressant det där att vart de än åker på sina bortamatcher så är det ju någon i laget som är med om den här upplevelsen. Allihop spelade någon annanstans förra året och kommer hem och ska visa liksom, och det blir laddat för alla.
Det var Nate Smith några dagar innan liksom, kommer det till Washington.
Och jag tror att de liksom kan de hämtar näring ur det där. Den där känslan att det är liksom, de är en främlingslegion som har någonting att bevisa vart de än kommer liksom.
Ja, det har jag helt rätt i.
Vill visa någonting.
Varje match är speciell på något unikt sätt liksom.
Ja. Ja, det var ju lika när de kom till Columbus då var vår svenska superstar med William Karlsson det var ju samma sak för honom då. Han gjorde 2 mål.
Ja, exakt.
Och han gjorde ett till igår. Nu är han uppe i 28, ensam trea i målligan bakom Ovechkin och Malkin. Det är bara 2 ryssar som har gjort mer mål än Wild Bill Karlsson.
Ja, det är så konstigt det där. Vi har ju tvingats återkomma till det här varje podd nästan, men det vill man ju gärna göra liksom, men det är så sjukt att det aldrig upphör liksom.
Nej.
Han har gjort mest mål i ligan till exempel på one timers liksom.
Ja.
Och då konstaterar ändå du för några poddar sen att han gör ju mål på alla sätt. Han styr in puckar, han petar in returer, han kommer i frilägen. Ja.
Ja.
Så att,
ja, det är som sagt en av de största svenska överraskningarna i NHL-historien. Det är vi helt eniga om.
Ja, det är
men du, däremot så var ju inte Flurries och gamla kompisar så schyssta efter den där hyllningen då. Så sen var de brutala och gjorde 5 mål på honom och vann med 5-4.
Ja.
Och ja, det var ju ytterligare ett bevis på att vi som har tippat dem i final inte behöver vara så oroliga för våra tips. Alltså när det väl gäller något och nu när det börjar liksom dra ihop sig till allvar, då är Pittsburgh ett sjävla hockeylag igen.
Ja, ja, det är bara att konstatera. Och de är alltså,
just Malkin är ju äckligt bra.
Ja, Malkin är sådär som, alltså när Malkin är, ja, han är ju speciell när han är som bäst alltså, för då är han ju, då tycker jag att han är, man kan kalla honom för ostoppbar. Alltså, för han är så stor och han har sån sjuk pondus. Jag är ett ord jag överanvänder, men han är verkligen personifierad i ordet. Hur han tar för sig på isen och fullständigt går inte, alltså, bara styr och ställer liksom. Och sen måste man ändå lyfta fram, som vi knappt har gjort i den här säsongen, men en som har varit grym för dem, det är ju Phil Kessel liksom.
Ja, verkligen.
Alltså,
ja, igår var det de två och Hagelin ihop, och den kedjan var nog bäst på isen.
Ja. Den ordinarie kedjan, den här gamla HBK, eller vad heter den för någonting?
No, det var ju Bonino.
Ja, precis, Bonino emellan. Men egentligen var det ju Malkin från början, när den kedjan sattes ihop och gjorde succé. Men så blev Malkin skadad och då fick Bonino ersätta. Och så var de minst lika bra då. Men ja, de här har alltid funkat bra ihop, de där tre.
Ja. Ja, Hagelin betyder mycket för med sin speed där. Och han har ju liksom, efter en ganska oinspirerad höst, kommit igång ordentligt nu.
Ja, som han själv i princip garanterar, för han säger det. Han är alltid bäst efter juluppehållet. Det är liksom andra halvan av säsongen som är hans.
Men det är lika med hela Penguins. Det är klart att de har haft svårt med motivationen efter 2 raka titlar och spela i november. Liksom.
Ja, exakt. Så en kort sommar.
Nu är det dags igen. Ja. Jag skulle inte vilja vara laget som ställs mot dem i första eller andra omgången i slutspelet.
Nej. Usch.
Washington kommer stå där igen. Ja. Ja, och så bland det mer omtalade senast, sen vi har talat senast, är ju då att Nashville och Filip Forsberg då framförallt, det blev lite hallå kring några tacklingar när Rangers var i Nashville i helgen.
Just det, ja.
Filip Forsberg då knockade, golvade Jimmy Vesey med en rätt så ordentlig smäll.
Ja.
Som tog lite olyckligt och var lite sen. Och man tänkte att ja, han kanske skulle ha haft en utvisning där, men det slutade med att han fick 3 matchers avstängning, och det var ju liksom ändå anmärkningsvärt.
Ja, alltså jag tycker att den är ful på det viset, att den är ju, ja, det känns som att Filip är inställd på att tackla honom liksom, alltså från början, och det är inget fel, för då var han ju tacklingsbar, men sen så när han slänger iväg pucken där det visar, så kan inte Forsberg ändra sig, utan han kommer ju så perfekt liksom, så att han hinner liksom inte stoppa upp rörelsen, utan det blir en solklar interference. Men sen att det ändå blir 3 matcher då, när han inte har någon historik av tillnärmelsevis något liknande.
Det är framförallt det. Han är ju inte precis någon återfallsförbrytare. Det är första gången han är inblandad i en sån situation och får ändå då bara 2 matcher färre i avstängningen än Brad Marchand för sitt senaste överfall. Och han har gjort det om och om igen.
Exakt. Så
man blir ju lite förbryllad över den här i Department of Player Safety. De är inte så lätta att följa, deras logik alltid.
Nej, och jag tycker som du kanske var inne på i bloggen, eller som många har varit inne på liksom, det här med att i samma match då som Forsbergs tackling, så har vi Jemelin som kanske har lite större, mer track record av att spela lite fult. Alltså, jag kommer ihåg när han blev avstängd i VM här i Sverige till exempel, en match jag var på Globen för, kan vara 6-7 år sedan, när han spelade Johan Fransén rakt i skrevet och blev avstängd i VM då. Men som ju visst, Stål hamnade i en låg position och det blir lite olyckligt att gå snabbt, och när man kollar på slow motion så ser det ännu fulare ut än vad det kanske var. Men han går ändå in med full kraft rakt in i Mark Stalls huvud
Och, ja, Mosa. Även han blir ju skadad. Liksom.
Exakt. Och han,
de väger där, ju in sånt i de här avstängningarna också, om man blir skadad eller inte. Och det är ju lite underligt. Liksom. Det måste vara handlingen i sig som straffas, inte vad den får för konsekvenser.
Nej, precis. Och där kan man ju lägga till att Jämelin lyfter fötterna, alltså skridskorna, lämnar isen till exempel. Det är en sån här big no-no liksom, som ska straffas. Alltså, om det är en
och det värsta med att han inte får någon avstängning där då är ju att matchen därpå var den vi såg här i Brooklyn i häromdagen då. Mm. Då gör han ju om det på Jason Chimera.
Ja, just det.
Samma smäll där, då blir utvisad liksom, och Chimera blir helt vansinnig. För att det där är ju ett mönster.
Ja, exakt. Och då blir man ju lite förundrad här mot George Parra som har tagit över, men som det blir ingen större tydlighet direkt i den här disciplinen, eller vad de ska kalla det. Alltså, om de då aktivt arbetar mot våld mot huvudet, och så liksom beivras inte sådana förseelser på konsekvent basis, utan ena gången så kan liksom Filip Forsberg få 3 matchers avstängning, andra gången kan Jämelin få göra 2 likadana tacklingar 2 matcher i rad och det händer ingenting. Alltså, vad är liksom, nej, alltså när det varit massa stämningsfall och så vidare mot NHL för att de måste trycka mycket hårdare på det här, och så gör de inte det liksom. De gör det ibland. Och det är ingen som förstår när. Det är lite grann som goal interference. Liksom. Det här är lika oklart. Liksom. Vad är riktigt fult och vad ska jag straffas? Och,
ja, det är det som är irriterande. Inkonsekvensen.
De kan ju inte förklara det. De kan ju inte förklara det just nu.
Inkonsekvent.
Ja.
Irriterande. Ja. Och i Nashville är de ju väldigt upprörda över att Filip blev avstängd. Och de får väl se vem de stinger. Hur är det man säger? Vem de... Ja, skitsamma.
Nu har de sånt där ordspråk eller sånt där.
Då vem de stungit haver, tror jag man säger. För han kommer ju vara i ilsken när han kommer tillbaka och pumpa in mål.
Ja, det är kanske blessing in disguise då.
Men du, låt oss prata om något roligare istället. Ta upp en typisk vår podcast jinx. För alldeles nyligen sa vi att vi skulle prata om Toronto, att de har blivit så, inte är samma roliga lag. Sen dess har de såklart blivit jättebra.
Ja.
Vi är ju bra på det. När vi säger något så blir det tvärtom.
Jag brukar alltså 95% av fallen är det ju alltid så.
Ja.
Det är ju bara så.
Ja, och nu är ju plötsligt Leafs inne i säsongens verkliga surfa på en vågtopp här. Ja. Och spela grym hockey på slutet.
Och gör mål på mål på mål. Gör 7 mål på Anaheim liksom.
Ja.
Och alltså är inne i en sån här trend igen och liksom nästan... Det kändes som att de skulle halka in i ett ingenmansland när vi pratade om dem och dömde ut dem lite grann. Och ja. Hela livsspelsättet då. Och nu är de ju nästan så att de har lite små häng uppåt här snarare än neråt.
Ja visst, så är det ju. Och det är deras unga stjärnor som briljerar ihop med några äldre. Liksom. William Nylander hade ju en stor match där när han gjorde 2 fantastiskt fina friläggsmål på enastående passningar av Jake Gardiner.
Ja. Ja.
Eller Jake Gardiner som jag gärna säger.
Ja, som du brukar säga. Ja, Gardiner som faktiskt...
Jag har fina gardiner hemma, jag också.
Ja, nej men han är... Ja, nej men han...
Och sen... Det har jag faktiskt inte alls det. Jag har inga gardiner. Jag har aldrig haft till min mammas upprördhet genom åren. Måste jag ha gardiner? Men det har
du
jag
har ju så fin utsikt. Det ska ju inte ha något som störningsmoment där. När du...
Jag har aldrig förstått poängen med gardiner. Vad är det för trams?
Nej, det är...
något tyg som hänger uppe i taket. Nej, nej.
Det håller inte. Jag kan inte försvara det faktiskt.
Nej. Ja, nej, men... avhandla det också.
Ja. Nej, men apropå gardiner och Gardner såg jag någon statistik om att han är faktiskt, det var ju ingen direkt slump att just han som hittade Nylander några gånger. Han är den back i hela NHL som testar just den typen av stretch passes mest i hela NHL. Det är hans asset. Skickar massor med sådana varje match.
Ja, det andra målet där, den som var över hela banan, det var ju faktiskt ett konstverk. Den satt på tejpen liksom, över hela banan.
Ja. Ja. Nej, det är exakt som du säger. Nu börjar komma igång med de här unga killarna också, Mitch Marner och så vidare också.
Ja.
Och till och med, lite som man kallar upp de här backarna, Dermot och Hull och så vidare. Helt andra tongångar. Och mycket roligare.
Ja, tyvärr fick Andreas Borgman då kliva åt sidan för de har tagit upp de här Dermot, som du säger. Ja. Och så har Zaitsev kommit tillbaka. Han tror jag betyder en hel del också.
Ja, exakt. Han var ju ändå borta i en dryg månad ungefär. Och han loggar ändå en 24-25 minuter per match. Så det är klart att det märks.
Ja, men tänk nu då om dem. Vi ska inte riktigt komma in på det. Vi ska avsluta sen, tänkte jag, med lite trade-rykten och så. Det går ju en hel del nu eftersom det bara är knappt 3 veckor till trade deadline. Ja. Men om de också får in en klassback på något vis nu, liksom, en riktig klassback till då, ja, då är plötsligt Toronto en contender.
Ja, skulle jag säga. Exakt. Ja, de är ju inte långt ifrån att ha liksom alla pusselbitar på plats. Men det är ju, där känner man ändå att det är lite mer uppenbart än kanske andra contenders, att de saknar trots allt en riktig ytterligare en riktigt bra back. Liksom.
Ja.
Och som du nämnde, Borgman, det kändes som att det var på gång där. Han hade lite tyngre här under vintern faktiskt än så som han började säsongen. Så det var ju snack om att han skulle istället...
Ja, men det är väl ett exempel på det som att det är så mycket matcher. Liksom, att det...
Ja, exakt. Precis. Och det är ändå bättre för hans utveckling, tror jag, att istället för att spela 12-13 minuter i Maple Leafs så bara, han kan ju bo kvar. Liksom. Det, jag menar, då, det är ju bara Marley, så får han spela betydligt mer då, och liksom komma in i den här nordamerikanska världen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Yes. Ja, men som av en händelse då också när Matthews och Nylander har såna fina kvällar, då vaknar plötsligt Connor McDavid borta i Edmonton också. Och tog sig åtminstone tillfälligt ur sin sophomore slump med ett brak när serieledande Tampa kom på besök. Och han gjorde 4 mål och spelade fram till ytterligare ett. Det var en show som fick Tampa att sätta sig på arslet.
Ja, jag tyckte de hade kunnat möta Nynäshamn eller vad som helst i den här matchen.
Nej,
Tampa var trötta. Tampa var trötta på
sin... som var bra.
Ja, det var det faktiskt också. Det får man ge dem. Alltså, Connor McDavid i den matchen var... Det var bland de enskilt bästa prestationer jag har kanske inte sett någonsin, så här, men definitivt den här säsongen. Alltså, han var ju helt...
Han gjorde vad han ville igen.
Han gjorde faktiskt vad han ville. Det var som tv-spel, liksom. Man har liksom, alltså han kunde glida runt och göra precis vad han ville, och det kändes som att Tampa var nedskruvat på någon låg svårighetsgrad. Men det var det ju kanske inte då. Men,
men jag känner att ni känner lite, det känsliga Bolts känner sig lite förlämpade av att han var lite för bra. Ni gillar inte sånt.
Ja, inför matchen snackades det om att Connor McDavid has never scored a goal on Tampa. Och det fick vi äta upp.
Ja. Tänk om han hade gjort en Ovechkin och lagt ner klubban och värmt händerna på, eller gjort en snurrstraff.
Ja, då hade det blivit totalt kaos.
Som killar inte.
Nej, det hade inte gått.
När Anisimov här på Garden lekte pumpgevär.
Ja, just det. Nej, det var ju totalt... dömdes ut av 20 Tampa-spelare på rad. Liksom.
Le Cavalier kom in och skulle slåss.
Ja, precis. Nej, så beter man sig inte mot det här fina laget.
Nej, men, det är en liten lättkränkt söndagsskolegrupp.
Ja, precis. Det är faktiskt så. Nej, men, han var helt grym. Och jag kände det i den första perioden när han inte hade samma utdelning, att det här var hans kväll. Alltså, det kändes som att han ägde den matchen från start. Och sen så till slut så kom utdelningen på rad. Liksom. I andra perioden gör jag nog helt osannolika mål nästan. Från ingen vinkel alls. Ja, hämta fart från ingen sats överhuvudtaget. Liksom.
Men det är ju faktiskt härligt att se. NHL behöver sin nästa superstar, sin nästa fixstjärna, och ha några sådana uppvisningar. Edmonton lär ju inte gå till slutspel, men låt honom ha lite show här på slutet nu.
Ja, nej, men han är... Och du nämnde ju sophomoreslump, och då menar ju du i Conor McDavid-termer, i och med att vi väntar oss en contender-push här. Liksom. Men... ja, han har ändå, ligger ändå på över 60 poäng. Han leder laget i mål, assist, poäng, skott, allt liksom, är han överlägsen i. Och en marginaliserad statistik som vi brukar tona ner lite grann nu som plus minus. Men det är ingen slump att han har plus 15 och Mark Letestu minus 15. Liksom, han är ju överlägset bäst i det här Edmonton. Och gör vad han kan liksom. Och det är ju lite synd då, alltså just den här säsongen, att det skulle bli så här. För att det här är ju sista säsongen som han bara kostar en bråkdel av vad vi gör nästa år. Nästa år är han ju bäst betald i NHL och kostar 12 miljoner. Och upptar själv en sjättedel nästan av hela lönetaket. Ja. Det här var ju säsongen då Edmonton verkligen skulle ha chans att kunna gå för det. Men nästa år blir det lite mer knöligt liksom. Så lite wasted säsong känner jag. Både för McDavid och för Edmonton.
De har ju 13 poäng upp till slutspelet. Och om vi ska titta på det lite, tänkte vi ju också idag.
Just det.
Vilka som är indragna i racet och vilka som har chans att ta sig dit, ta sig över, och vilka som riskerar att ramla ner under då. Och Edmonton och Vancouver och Arizona skulle jag säga är borta i väst.
Ja.
Och det börjar kännas som Chicago är borta också. Alltså. De kommer att få det. De är de 7 poäng upp. Det är inte omöjligt. Men man måste ju, de andra måste ju förlora också. Som är indragna i det här. Chicagos slutspelssvit hänger på mycket skör tråd.
Ja, precis. Och det är just det där som du sa. Som jag vill trycka på också. Det är så många lag involverade här som måste misslyckas. För att Chicago ska klara av det. Det känns inte som att de har en sån superform i sig här. Att de ska kunna rada upp segrar sista biten av säsongen, utan det här är inte deras, det klipps av, dynastin är officiellt till ända.
Ja, om man ser när de spelar, de har inte samma liksom, det är inte samma lag längre.
Nej, det är inte samma tryck, inte samma powerplay liksom.
Nej, och så länge de inte fått tillbaks Crawford så har de inte riktigt liksom förspänt på målvaktssidan som man måste ha.
Nej, precis, för det måste man ju ge Crawford, hur fantastisk han var i första halvan av säsongen där han höll Chicago i allra högsta grad, ja, mer än flytande. Så att de ändå såg ut som att de skulle hålla den här slutspelsviten vid liv. Och han är visserligen på väg tillbaka nu. Han vill börja träna på is nu och kan vara tillbaka ganska snart. Men det känns inte som att det kommer räcka för det här laget i konkurrensen.
Nej.
De spelar trots allt i den tuffaste divisionen av dem alla.
Ja, de ligger ju sist där, eller hur? Ja, det sa du kanske precis.
Sist. Ja, de är sist.
Ja. Men de precis ovanför då, LA, Anaheim och Colorado är just nu under checket också. Minnesota, Dallas, framförallt Minnesota och Calgary ska vi säga. Och San Jose i viss mån indragna också. Jag har ju min käpphäst där om Anaheim, att jag tror att de måste komma igång. Nu hade de en rätt så knackig roadtrip här i östen. Börjar bra och slutar bra, men däremellan var det dåliga matcher, fick stryk mot Ottawa och sånt.
Ja, exakt.
Och Toronto.
Precis, nu, visst, John Gibson är borta, men de kan inte riktigt klaga på de här skadorna längre. Nu är det ju liksom, nu är ju Kessler och Getzlaf och backsidan komplett och så vidare. Nu ser de ju ut som det här tunga lagmaskinen som jag har tippat ska gå till finalen för säsongen. Men de spelar ju inte som en allvarlig utmanare nu. Jämför det här Anaheim-lagets spel mot ett Nashville eller ett Tampa eller ett Boston liksom. Nej. Eller ett Pittsburgh. Så spelar ju inte Anaheim just nu.
Nej, men det är ju mest, det tycker man ju bara är konstigt. De borde kunna göra det.
Ja precis. De har ju det materialet har de ju verkligen. Så.
Ja.
Så jag håller med dig om att de ska, man har ju svårt att liksom räkna med att de inte ska klara det här. Det känns ju som att de är ju ett på pappret givet slutspelslag.
Ja. Colorado kom av sig lite i och med att Nathan MacKinnon har varit borta några matcher. Han var ju höstens kanske bästa spelare, åtminstone andra halvan av höstens bästa spelare. Nu kommer han tillbaka snart, så de är nog snart med i contention igen på riktigt.
Ja, precis. När vi ändå ser hur New Jersey håller upp andan och Vegas och så vidare, känns det som att Colorado har inte börjat tackla av än heller. Och om MacKinnon kan hitta tillbaka till formen, så jag menar, då ska vi inte hålla på att räkna ut dem.
Nej.
Men det är många, alltså jag menar, Minnesota har ju faktiskt kommit igång nu.
Minnesota tänkte jag säga, de har man ju varit lite också förbryllad över att de känns så ojämna, men det var ett jävla styrkebesked igår att slå St. Louis med 6-2.
Just det. Precis, och var det Dallas de dängde till med 6-1, eller var det tvärtom? Att de har haft några så här stora vinster i alla fall på slutet mot rätt bra lag. Och framförallt på hemmaplan, där är de den här gamla bålgeting Wild som jag har pratat om i hela poddens historia.
Ja, alltså, som du älskar så mycket. Det är ditt andra lag.
Ja, men det har blivit så inofficiellt. Jag har aldrig uttalat det själv, men du har kommit fram till det i alla fall. För att när på hemmaplan är de ju grymma. De är bättre än Nashville på hemmaplan den här säsongen också. Så det är väl bortaspelet som är deras problem. Men de har ju fått tillbaka, de har också haft lite skador under säsongen, men är hela och friska nu. En Nino Niederreiter är tillbaka sen. Zach Parise är faktiskt tillbaka efter sina ryggproblem och alla andra problem. Allt som han har lidit av senaste åren. Så att då är ju Minnesota rätt breda trots allt.
Ja, det är svårt att säga om det där. Det kommer att bli som vanligt knallhårt. Framförallt mellan vilka av centrallagen som ska fixa det här. Och Anaheim och Calgary som sagt också lite indragna i det här.
Ja, och där vill jag stanna upp och bara säga en sak om Calgary. Att skulle man inför säsongen sagt så här att Mike Smith som de har tagit in, som man var lite osäker på. Han kommer i februari att ligga på drygt 92 i räddningsprocent och har gjort en jättebra säsong. Och Calgarys målvaktsspel överlag har varit fint. Mm. Men de är indragna i slutspelsracet och de har gjort minst mål av de här lagen som slåss om en slutspelsplats. Så hade man ju inte sett det framför sig i så fall. Alltså, hade jag fått veta att Mike Smith skulle vara så här bra, då hade jag ju sett Calgary som ett givet topplag. Men de har faktiskt haft större problem med secondary scoring än vad jag trodde.
Mm. Ja. Ja. Det blir som vanligt spännande in i det sista.
Precis, så vi får anledning att återkomma.
De jag tror man borde vara säkra till slutspel är Winnipeg och Nashville och Vegas. Helt klart. Ja, kanske St. Louis också.
Ja, St. Louis tror jag också. Och Dallas tror jag faktiskt kommer lösa det.
Ja, fast de är indragna fortfarande.
Ja, det är de. Ja.
Måste hitta mer kontinuitet där. Ja. I öst då så är det framförallt Philadelphia Columbus. Columbus har haft en svacka på slutet och ramlar ner på sista wildcardplatsen efter att ha legat där uppe topp tre i Metropolitan nästan hela säsongen.
Ja, precis.
Så Philadelphia, Columbus indragna och precis under då så är det Islanders, Carolina, Rangers. Florida har kommit lite på slutet efter fyra raka segrar. Och det är lite långt upp fortfarande tror jag, men och Detroit, Montreal, Ottawa, Buffalo kan vi räkna bort tror jag.
Ja, precis. Men som du sa, ja, precis. Florida är nog sista laget som fortfarande har lite häng där.
Men just för att de har vunnit fyra raka och verkar vara inne i ett stim. Liksom.
Exakt, och jag försöker hjälpa deras hopp lite grann här, trots att det är en rival till Tampa. Genom att konstatera att nu ska de visserligen på en tung västturné, men de ska möta alla de här Winnipeg och det är väl Edmonton, Calgary, Vancouver och så vidare tror jag. Men därefter, då lämnar de inte Florida på en månad. De ska spela 12 av 11 hemmamatcher. 11 matcher på hemmaplan.
Ska du spela 12 av 11?
12 av 11 hemmamatcher, ja det var konstigt. Men 11 av 12. Ja men kolla, jag rörde ihop det här totalt. Min lilla poäng är som sker sig fullständigt.
12 matcher ska de spela hemma.
Ja precis, och den matchen som de inte spelar på hemmaplan, den som är borta av de där 12, den är i Tampa, så de behöver inte lämna, det är man bussresa upp dit.
Ja, att, nu är det ju, nej det är inga buss.
Nej, de flyger dit, ja jag förstår, det är för långt. Men
det är också ingen buss i NHL.
Nej, i NHL håller man inte på en sånt. Nej.
Men det, å andra sidan är det inte nödvändigtvis någon fördel att spela i den arenan eftersom den är så tom igen.
Nej, det är sant. Det har du faktiskt rätt i. De har ju ingen större... jag tror ändå de är helt okej i hemmarekord den här säsongen, men det är ju liksom, det är ju lika mycket bortafans som hemmafans. Det är ju
ja, alltså, rent faktiskt. Du har lite vilka de möter. Är det Detroit och Rangers och så, då är det ju mer bortafans än hemmafans. Ja.
Precis, det var ju som när vi var där och Olli Jokinen skulle hyllas och blev utbuad. Eftersom de har fler Rangers-fans än Florida-fans.
Humor. Ja. Vad det är. Ja, men jag, alltså min känsla är kanske att... jag har svårt att se... Jag vill ju tro på Carolina, men jag har så svårt med den där målvaktssituationen och tro att det ska fungera. Jag kan tänka mig att det är de lag som är på slutspelsplats nu som kommer att gå till slutspel.
Ja, faktiskt.
Vi ska avsluta helt och hållet med ett lag som vi har undvikit här, som är också då är rent teoretiskt indragna i det här, är Rangers då.
Ja, just det.
Men det är ju sån härva så att det liknar ingenting. De kommer inte att gå till slutspel.
Nej, det känns som att det är uttalat i princip nästan nu. Att det kan, kommer vi komma in på. Men som du sa, det är väl Columbus jag är lite. Ja, Philadelphia kan man ju inte räkna med någon gång heller, för de är ju så extremt ojämna. Det mest ojämna.
Ja, men det konstiga är att även Islanders och Carolina är så ojämna liksom. Ja. Eller så konstiga.
Ja, exakt. Men om man kollar på ett Columbus till exempel, så de måste ju börja räta upp det här skeppet lite grann. För de, som säger, nu har de halkat ner det efter att ha legat stabilt liksom på slutspelsmark under hela säsongen egentligen. Men de har ju successivt tappat någon position ända sedan i december. Jag har inte recordet framför mig, men det känns som att sedan december och framåt så har de har inte varit bättre än ett Detroit eller Montreal liksom, utan
nej.
De har varit rätt mediokra, de skjuter mycket och sådär, men de gör ju väldigt lite mål. Alltså den som leder interna skytteligan, det är Josh Anderson på 16 mål. Jag menar,
ja, nej,
jag menar,
de är svagare än i fjol, det känner man ju.
Ja.
För då var det ju liksom sån fest där med vad heter han som gjorde så mycket mål då, som inte gör någon nu?
Cam Atkinson.
Ja.
Ja, men det vattnas ju i munnen inför säsongen när man tänkte Panarin, Wennberg, Atkinson.
Mm.
Men både Wennberg och Atkinson har ju haft tunga säsonger med skador och inte presterat på den nivå man hade förväntat sig när de varit friska. Och liksom, ja, Panarin har ju varit bra vill jag säga, men inte den här enorma succén som har tagit över NHL på något vis. Det har han ju inte gjort.
Det är jobbigt för tårtan.
Ja, nej, men då, jag tycker det ser lite halvtrassligt ut där faktiskt.
Det är... Men vad skönt för dem att du säger det, för då kommer ju en formtopp snart.
Ja, precis. Det är ju 95% säkert, slog vi fast här tidigare. Och Columbus är ett lag som vi alltid har sagt också, är inte levererar så bra under press. De vill ju vara underdog.
Ja.
Så att det,
ja. Ja. Har man också kommit tillbaka till när man tittar på det här? Vi kan ju förmodligen slå fast att Washington, Pittsburgh, Tampa, Boston, Toronto, de är ju klara liksom.
Ja, just
det. Och det här diskuterades ju på Board of Governors-mötet och media kring All-Star på Bettmans presskonferens och så, att det här slutspelssystemet, många börjar tröttna på det här, så att det är så orättvist att det kommer återigen att bli så att de bästa lagen möts redan i andra omgången. Låt säga Washington, de kommer få Pittsburgh igen och Tampa kommer få Boston som de inte har så lätt för och är obehagligt för dig. Och det är ju värdelöst liksom. Varför kan de inte hitta på ett bättre så att ettan möter, och ja, egentligen tycker jag att det borde vara, du vet vad jag tycker.
Ja, du vill ha 1-16 liksom.
Ja, det var någon som skrev en lång artikel om det, vad festligt det vore. Nu ska vi se vilka skulle Tampa få då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, de skulle få Anaheim.
Usch, det var ju roligt.
Ettan mot 16.
Skrota det systemet.
Långa resor i första omgången.
Ja, det får man säga.
Men det går ju att ha det här systemet 2-3-2 istället då. Så det inte blir så mycket resor.
Nej, just det gamla basketsystemet va?
Ja.
Som NHL faktiskt hade en gång i tiden.
Vegas, Calgary. Winnipeg, New Jersey. Boston, Colorado. Nashville, Pittsburgh.
Oj, den är bra.
Ja. Washington, Minnesota, St. Louis, San Jose, Toronto, Dallas. Det är fantastiska matcher.
Ja. Ta det där istället.
Ja, jag tycker det ska vara så. 2-3-2 och så skiter vi det geografiska. Vi bara kör.
Ja, nej, men det är ju bara att konstatera att det här systemet som är just nu, det håller väl egentligen alla med om att det är ju inte fair. Liksom. Här har det ju blivit lite fel. Med tanke på den divisionsindelningen och geografiska indelningen och det här liksom som NHL har slagit fast att det, så här ska det se ut. Men det blir ju inte sportsligt rättvist. Liksom.
Nej.
Det måste korrigeras. Och det enklaste är ju bara att köra som du säger. Va? Även om det naturligtvis har sina logistiska svårigheter. Men ja, det måste ändras.
Jo, tycker jag också. Ja, då kommer vi. Vi kan väl... Vi är alltså mindre än 3 veckor kvar till trade deadline och vi måste prata lite rykten och då hamnar man ju osökt då hos New York Rangers som, ja, som sagt, i teorin har ju även de bara ett par poäng upp till slutspelsplats nu då, men det är en optisk synvilla för att det, alltså, det är så jävla konstigt, det är bara en månad sen så var det liksom positiva tongångar här. De hade vunnit Winter Classic. Men sen dess så har det ju liksom bara rasat ihop allting. Allt det här med att sen det kom ut den här idén om att de kommer att spränga truppen. För de har insett att det här laget under bästa förutsättningar så kan de ta sig till slutspel. Men de har ingen chans att vinna mer än högst en omgång.
Exakt.
Och nu vill man försöka snabbt bygga en ny contender och sälja bort. Sen dess har det liksom, de har kommit spruckit i sömmarna. Nu har de dessutom halva laget skadat. Så det är en skiss till lag som kommer ut nu och till exempel ska spela mot Boston ikväll. Och man blir med förskräckelse om man tänker på vilken slakt det kan bli. Larry Brooks skrev det idag, alltså det är den här känslan med ett skadeskjutet djur som bara väntar på att förbi put out of misery, att någon skjuter ihjäl dem så säsongen är över liksom.
Ja, så man kan sluta hoppas liksom.
De har ingenting kvar, alltså, man ser på spelarna, det är bara ett jävla trauma det här. Sälj bort dem som ska säljas bort och så börjar vi tänka på nästa säsong.
Det
kan gå så fort liksom.
Ja, precis. Förra veckan pratade vi en hel del Rangers, men då var det bara spekulationer. På den veckan som har gått sen senaste avsnittet känns det som att nu är det liksom, ja, nu är det ju verkligen Så här kommer det bli. Det känns nästan uttalat nu att bara titta på dem på isen. Det är uppgivet. Det är, liksom, eller det är känslan kring Rangers nu i alla fall som säger. Det är,
ja, men de har ju liksom, se vad de har kvar på. Alltså nu är alltså både Chattenkirk borta, Mark Stahl är borta, Bochevnich är borta, Kreider är borta sedan länge, och det är fler som är skadade. Det är ju ett eländigt lag.
Ja, och det räcker ju inte i den här tajta slutspelsracet.
Nej. De försöker, och det är så, man ser en sån som Lundqvist, alltså det här måste ju vara en enorm plåga för honom. Under de år han har varit här, vilket också är de år jag har varit här, så har Rangers aldrig sett så här bedrövliga ut.
Nej, det är lite statement ändå. Ja. Så är det ju. Det är ju inget bold statement, så att säga. Det här är ju ändå ett lag som har gått till slutspel, vad är det, 6 år i rad? Eller 7, eller vad är det?
Ja, de har gått till slutspel alla år som Lundqvist har varit här, utom det året när vår vän Olli Jokinen missade straffen i Philadelphia sista omgången.
Och där har debut buad i Florida.
Ja, så att, ja. 11 av 12 slutspel har Henke varit med så att, och vill ju vara det nu också. När de väl spelar försöker han. Han hade en enorm match mot Dallas häromdagen. Han stoppar 21 skott bara i första perioden. Ja. Och det säger ju något om hur mycket de släpper ju till något helt vansinnigt mycket just nu. Ja. Ja, det är mycket skott, sa han, med en uppgiven min efteråt.
Ja. Ja, det är bara, och vi var inne på det förra veckan, alltså vad vi tycker om det. Jag tycker ju att det är väldigt rätt. Och det är bra att den pengastinne businessägaren Dolan där också faktiskt inser att det kanske är bättre att tänka lite mer långsiktigt nu än att
ta. Ja, på lång sikt är ju det här såklart bra, men det är ju tråkigt för spelarna liksom. Ja. För det, även om fans och kanske någon högt upp i hierarkin vill tanka, så finns det ingen spelare som vill det. De vill vinna när de spelar hockey.
Ja, det är ju fruktansvärt att spela ett lag som medvetet vill bli av med spelare, liksom, så är det. Sina bästa spelare.
Men om de sköter det på rätt sätt och verkligen har fingertoppskänsla, så är det ju möjligt. Det har vi sett att få till en snabb förvandling, och Henke då till exempel får hoppas på det.
Ja, jag tycker att ett väldigt bra exempel på några som har gjort en snabb retool, rebuild on the fly, det är väl ändå Boston.
Ja.
Där vi ändå var rätt kritiska i allra högsta grad mot Sweeney och hans moves, och vissa kanske var sådär, men nu är det ju ändå ett revitaliserat Boston som inte har sjunkit genom jorden totalt, utan som ändå varit och nafsat i slutspel och ibland missat med några enstaka poäng, men de har ändå kvar stora delar av kärnan, men har ändå fyllt på liksom on the fly, så att säga, med en Heinen och med DeBrusk och med McAvoy, så här, draftat bra och gjort ändå en del smarta trader, och det är väl det Gorton ska försöka göra med det här Rangers också.
Ja. Ja, visst.
Men ska vi gå in på några specifika spelare?
Ja, men vänta nu då. Ja. Och jag skulle ju precis det.
Ja.
verkar ju i princip klart att Rick Nash åtminstone kommer att bli tradad. Han fick häromdagen lämna in sin lista på 12 lag han kan tänka sig att bli tradad till. Inga namn nämndes, men han har sagt att han, det är i så fall contenders han vill kunna få och vara någonstans och vinna Stanley Cup. Och då, jag på rak arm slängde ur med Tampa, Washington, Pittsburgh, Boston, Toronto, Nashville, Dallas, San Jose, St. Louis, Winnipeg, Vegas, Anaheim och LA är de lag förmodligen han kan tänka sig att hamna i. Winnipeg, kanske inte, eftersom det är så hemskt kallt och jävligt där uppe, men de är ju en contender i alla fall.
Ja, jag tror väl att den typen av lag du slängde fram där också. Skulle han inte vilja bli tradad, då hade han kunnat lagt upp Arizona och Buffalo och sådana lag som absolut inte kommer trada för honom. Gjort en sån grej. Vem var det som gjorde det för några år sedan? Det var ju någon, Wisniewski gjorde det för några år sedan. Han la fram massa lag som han inte liksom kommer att bli tradad till, och på så vis så blev han aldrig tradad. Men, ett lag som jag tycker han skulle passa i, som Larry Brooks tyckte placera honom i, det var ju Dallas. Som ju haft, dels har han ju haft Hitchcock som tränare i Columbus. Det var ju då han hade sina mest produktiva säsonger. Där vi typ 2007, 2008, 2009 någonstans. Och de behöver ju ännu mer mål, alltså hjälp utöver sin big four där med Klingberg, Radulov, Ben och Seguin. För de har varit involverade i 66% av Dallas mål, 4 spelare.
Ja. Då är det ett problem med secondary.
Exakt, så att, och jag menar med Hitchcock-kopplingen där och så vidare. Sen kom jag på en sak som brukar tala för att det är lite svårt att göra. Alltså, jag menar, Rangers kommer ju vilja ha ett första val för Rick Nash. Det sägs ju, det var ju i TSN's Insider Trading här, att det de letar efter är ett första val och en hyfsad prospect. Minst liksom, för vill de faktiskt ha för Rick Nash. Men Dallas, de kommer i alla fall inte kunna erbjuda sitt första val i sommarens draft. För att det är de som håller i draften. Superantiklimax och arrangerar draften och sen tradar bort sitt första val. Mm. Det är inte tillgängligt. Men de skulle behöva
det, det är också. Vad gäller den här rental-grejen så är det tydligen så att Rangers är beredd att betala halva lönen också.
Just det, precis. För han sitter ju på över 7 miljoner alltså i capital. Det är ju attraktivt att de kan hålla så mycket.
Ja, så det kan nog bli lite huggsexa där om Nash.
Ja, precis.
Alltså. Om de gör det så attraktivt att då kan de få ett bra betalt för det förmodligen. För att, nej, han gör inte riktigt lika mycket mål som de har hoppats här. Men han är ju en väldigt bra spelare fortfarande. På många plan.
Ja, han är ju en power forward också. Liksom. Det är ju lite tryck när Nash har fart i buggarna. Liksom.
Ja.
Sen var ju inne... Ja.
Tampa då, behöver inte de honom? Nej, det gör de inte. Behöver en till back.
Ja, precis. Jag tror inte att det är där de ska lägga kraften faktiskt. Utan det är snarare på en back. Och i så fall är det väl Ryan McDonough.
Då kommer de snarare gå efter Rangers kapten Ryan McDonough. Som också lär vara tillgänglig. Ja. Och då skulle Tampa bli ännu mer Rangers South. Då skulle ha fyra spelare som spelar med Rangers i finalen 2014. Strålman, Callahan, Girardi och McDonough.
Ja, just det. Precis. Alltså, det är oväntat ändå att Girardi och McDonough ska återförenas i Tampa bara ett år senare.
Ja.
Nej, jag tror faktiskt inte att det är helt osannolikt. För vi pratade förra veckan om att Tampa har väldigt mycket... De har ju picks så att det räcker och blir över egentligen i alla fall tillräckligt med picks. Och de har ju väldigt många unga prospects som hade fyra forwards bara i kanadensiska junior-guldlaget. Så att det finns att ta av och trada bort.
Ja.
Och jag menar som du säger, alla lag skulle vi kunna tänka sig en McDonough. För det var vi ändå inne på förra veckan. Han kostar bara 4,7 miljoner i capit nu tills hans kontrakt går ut om två år, så man får han i två slutspel i så fall. Och ja. en ändå en låg capit för den kvaliteten på back. Och ändå rimligt av Rangers att trade honom i det här läget när han har det trade-värdet. För vi pratade om det förra veckan. Han passar ju inte riktigt in i det Rangers ska bygga nu med tanke på att när han ska ha sitt nya kontrakt, han kommer vilja ha en 7 miljoner dollar per säsong. Ja, då är han 30 år och då kanske det blir en ny Girardi-Stahl-situation att man överbetalar för en äldre back. Liksom.
Mm. Ja, alternativen för Tampa då är väl Mike Green förmodligen i Detroit. Han kommer med jättestor sannolikhet också bli tradad.
Ja, det är väl i princip klart.
Ja. Och sen är ju den stora blockbustern då, drömmen som det tas med Erik Karlsson då.
Ja, det är nästan för stor trade för att jag ska kunna greppa tag i den. Alltså, jag har svårt att se hur det kan, men det kan hända.
Ja, 5% chans att det händer. Intressant i Brooklyn häromdagen då, diskussionen om att det har ju funnits spekulation om att även Islanders borde sälja då, men att de kanske inte alls kommer att göra det, utan de kommer att gå efter Erik Karlsson för att visa Tavares. De kommer att hålla undan Barzal och Tavares och säga ta vad ni vill ha i övrigt om vi får Erik Karlsson.
Ja, jag såg att det slängdes fram de spekulationerna åtminstone.
Erik i Brooklyn, det är jävla du. Det skulle vara något.
Ja, det vore ju något. Men jag såg i alla fall lite mindre spektakulärt, men ändå så här, alltså just Islanders då med sin backsida och sin målvaktssida. Någon grej med att de skulle gå efter Mike Green och antingen Mrazek eller Howard för att få in en till målvakt att konkurrera där och kanske få upp dem. Och att de skulle kanske kunna släppa en sån som Brock Nelson och sådär.
Ja.
Ett första val och sådär.
Ja. Ja, vi får se. Det har ju en annan Rangers-spelare som är intressant som du pratade om, Mats Zuccarello. Då. Han har haft en riktigt tung säsong. Han har inget liv kvar i sitt spel. Men han känns samtidigt som en sån som skulle kunna få en jävla nytändning i en ny miljö, får jag för mig.
Ja, jo, precis. Där känner jag också.
Alltså. Det är lite hugget, så han skulle kunna hamna lite var som helst. I Pittsburgh till exempel, och återförenas med Hagelin.
Ja, men och han skulle kunna vara någorlunda attraktiv på det viset. Det är samma sak där. Han sitter på capit som är godtagbart. Alltså snarare lägre än hans marknadsvärde, vill jag påstå. Så att man får ganska mycket hockeyspelare för pengarna.
Precis.
Och man får honom med kanske två slutspel då. Så att där, så jag skulle nog kunna tänka mig att offra lite grann för han också faktiskt, det är ju, om jag var en general manager. Jag har ju pratat, det finns några lag som jag tycker ändå sitter på det. Jag menar, alltså, om en spelare bara vill gå till Winnipeg, så har ju de rätt mycket pusselbit att laborera med och är redo att contenda nu, så de kan offra lite framtid liksom. Mm. För de har laget så pass väl på plats, så jag tycker att sånt som, alltså St. Louis har ju väldigt, en väldigt fin prospectbank att ta ifrån. De skulle också verkligen kunna gå efter en bra topp 6 forward, en Zuccarello eller en Nash. Eller, jag tycker en sån som Grabner skulle vara bra för contender också, i en bottom 6.
Absolut. Absolut, han kommer ju förmodligen också hamna någonstans, det är helt klart.
Ja.
Och Montreal kommer väl att sälja av en del. Det pratas ju även om Pacioretty.
Ja, det pratas om Pacioretty. Alltså, skulle han lämna, det är ganska stora trade vi pratar om då. Vi pratar ju om McDonough, det är lagkaptenen. Det är ju verkligen... Ja. Alltså det symboliserar ju verkligen en rebuild om man skickar honom. Och samma sak i Montreal, skulle man skicka Pacioretty, det är också lagkapten liksom.
Fick jag med en tillrättavisning uttalet där också, Pacioretty.
Ja, jag säger Pacioretty, ja. Jag som är självutnämnd uttalsexpert. Men ja, det, annars tycker jag inte Montreal sitter på så det värst många attraktiva pusselbitar av UFAS till exempel. Men Thomas Plekanec har inte mycket mer att erbjuda till exempel.
Buffalo har en del i Evander Kane och Robin Lehner. Det finns ju, vi har pratat länge om att Islanders borde gå efter Lehner, och det tycker de ska göra.
Ja, jo, precis. Nej, det är ju en bra målakt som fortsätter att rada upp liksom rätt fina procent där borta i Buffalo, trots att han spelar i ett lag som är fasthamrat i bottenträsket.
Ja, kom till Brooklyn, Robin.
Ja, och apropå målakter och Rangers då, en gammal Rangers-spelare som jag tycker, som det inte surrat så mycket om än, det är ju Antti Ranta, men han sitter ju faktiskt på ett utgående kontrakt och tjänar bara $1 million. Så det skulle ju vara en jättebra backup att få in i något lag som vill stärka upp målvaktssidan inför slutspelet och ha ett till alternativ. Alltså en jättebilligt att få Antti Ranta.
Det sades ju häromdagen att han Chaika i Arizona, heter han så?
Ja.
Att han har gjort klart att Max Domi kan vara tillgänglig.
Ja. Jo, precis. Och sen, jag tror jag läste någonstans att han tog tillbaka det lite grann och tonade ner och sa mer att we listen. Han är liksom inte ute, han shoppar inte honom, utan att han lyssnar på erbjudanden för Domi och för Oliver Ekman Larsson. Det är ingen som...
Ja, Oliver tycker jag ska hamna någon annanstans. Det vore väl kul.
Alltså, ja, för Oliver är ju egentligen i exakt samma situation som McDonough och som Erik Karlsson. Det vill säga, han blir UFA 2019.
Mm.
Och sitter på ett ganska okej cap hit som många lag skulle ha råd med fram till dess i alla fall. Det är problemet ju för länge sen. Men man får ju ändå en Oliver Ekman Larsson i två slutspel som contender i så fall. Så, snacka om att Arizona, att det blir lite... Alltså nu har de en ny våg med Clayton Keller och Dylan Strome och de här Perlini och sådär som har tagit över lite grann. Men alltså lite antiklimax på den här vågen med Duclair och Domi och sådär. De båda försvinner inom loppet av samma säsong.
Ja, verkligen.
Och el också, det skulle också vara definierande för dem. Om han skulle, då är det verkligen början på en ny kula liksom.
Ja, men det verkar ju vara dags för det.
Nej, kanske är så, för det sket ju sig fullständigt den här. Ja, det gjorde det ju. Ja,
ja, gjorde det. Ja, du, Ekeliv. Nu börjar vi komma mot slutet här. Jag måste börja om ordning, det är ju match här ikväll. Jag har en artikel där jag ska skriva klart. Och sen ska jag gå till garden och se då när Boston-björnarna klipper New York Rangers med en våldsam ram.
Ja, det vågar vi jinxa nästan. Eller vi vågar slå fast det utan att vara rädda för en jinx.
Ja, Boston, det tror jag. Visserligen hade Boston back-to-back då, men de är så starka. Så de, Reigns kommer inte ha en chans.
Nej, det blir segerna. Det säger vi.
Ja. Får vi hoppas. Som en bra match i Toronto, Maple Leafs Predators.
Det är en riktigt bra match.
Ja, det är det.
Just det. Så är det Conn McDavid time igen i Los Angeles. Ska de mäta?
Just det.
Ja. Ja, men vi tackar för oss där.
Det gör vi.
Och så kör vi nästa vecka också. Det känns som att det här trade-tugget, det kommer oundvikligen att fortsätta fram till Della.
För att det kommer att intensifieras. För oftast så är det ju sist, det händer ju, de senaste åren har trenden varit att det händer innan deadline.
Precis, en till två veckor innan är det mycket som händer. Liksom. Sen så brukar det vara lite antiklimax på själva deadline-dagen när vi har våra livesändningar och sitter och snackar om ingenting. Det blir någon, Thomas Vanek blir det största som händer.
Ja, men vi kör mitt i OS-sörjan nästa vecka. Då får vi se när du kan då, som är så kommer att vara så upptagen.
Ja, men jag tror faktiskt att jag ska kunna lösa det ändå.
Ja.
Så att det blir definitivt en poddnästök.
Då säger vi så.
Ja, det gör vi. Och så på återhörande helt enkelt.
Tack och adjö.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so much
blood. Hallå, hallå,
hallå. One, two, times, speed, so
much blood. Hallå, hallå,
hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå, hallå,
hallå. One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå, hallå,
hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.